En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hör svenska kungahusets koppling till de stulna kronjuvelerna på Louvren.
I Storbritannien råder det storm kring prins Andrew. Kungliga titlar ryker och polisen har kopplats in.
Och Märta och Louise och schamanen, de ställer inte upp på intervjuer i Norge, men nu kommer de till Sverige.
Det här är Kungligt. Jag heter Jenny Alexandersson.
Och jag heter Maria Bjaring. I söndags förmiddags när museet Louvren i Paris var öppet så slog 4 tjuvar, ja, rånare till mot Louvren. Och det var ju inte vilka smycken som helst, det var kungliga smycken till ett fullständigt ovärderligt värde. Inom loppet av 4 minuter så bröt de sig in och kom åt och kronjuvelerna. Landets inrikesminister Laurent Nunes har uppgett att det tog då hela... Man kan inte säga hela, för det är inte många minuter. Det var 7 minuter att genomföra.
Ja, men chockerande. Kroppen. Otroligt.
7 minuter. Och vi ska säga, när jag sa då i söndag, så ska vi idag säga att det är onsdag förmiddag den 22 oktober vi spelar in. Det är väldigt bra, för folk lyssnar ju på poddar efterhand. Mm. Så det kan vara toppen att säga det. Men då den här kuppen, spektakulära kuppen, gärningsmännen använde sig av en kranbil för att ta sig då in. Och det var på den sidan av Louvren som då är mot floden Seine. Utrustade med vinkelslip ska gärningsmännen ha tagit sig in i rummet där juvelerna förvarades via en varuhiss. Och redskapen som användes, och också för då att hota säkerhetspersonal medan man krossade glasmontrarna, det var då de här vinkelsliparna. 2 medhjälpare ska ha väntat ute på gatan med motorcyklar, redo då att fly från platsen med bytet. Och enligt Parisien har polisen beslagtagit 2 slipmaskiner, 1 blåslampa, bensin, handskar, en walkie-talkie och en filt. Och nu kommer vi till det hela. Tjuvarna fick med sig 8 föremål som då är helt ovärdeliga. Och så här lät det i franska France 24 i söndags.
C'était en tout 9 pièces pense-t-on selon les premières informations de ces bijoux de Napoléon, de l'impératrice Eugénie, notamment une broche, un diadème.
Och reportern på plats utanför, ståendes utanför Louvren, beskriver här hur de fick med sig 9 föremål. Men då kan ju ni tycka det är konstigt, för jag sa ju 8 innan. Men det är så att det 9:e föremålet, det har de antagligen då tappat och hittades sedan utanför museet.
Ja, men det här är helt otroligt. Det låter som att du beskriver Ocean's Eleven.
Ja.
Det är ju så spektakulärt och så säkerligen planerat in i minsta sekund. Att man bara häpnar. Men det är ju en rigorös säkerhet kring Louvren och de här smyckena. Eller borde i alla fall ha varit det. Det har ju kommit rapporter om att det kanske har knakat lite i säkerhets... arbetet.
Ja, museet har väl äskat mer pengar här för inte så länge sedan för säkerhet.
Och de här smyckorna, de är ju ovärdeliga. De har ett kulturhistoriskt värde. Det får ju inte hända sånt här. Och de här föremålen, de togs då från det så kallade Apollon-galleriet som då bevarar majoriteten av de franska kronjuvelerna, alltså de kronjuveler som finns kvar. För nu, Frankrike är ju en republik nu, så det här har ju... visats för folk då.
Och jag tänker, nu var det väldigt länge sedan jag var på Louvren. Men jag har varit i det där galleriet. Och när man ser, man tänker så hur det såg ut. Jag kan inte begripa hur detta har gått på 7 minuter. Men nu är inte jag någon professionell liksom, rånare. Men det är ändå oerhört... Det är häpnadsväckande.
Ja. Frankrikes kulturdepartement, de har bekräftat då de här 8 smyckena som har stulits. Och det här föremålet som du pratade om i början där, som tjuvarna troligtvis då har tappat, det var kejsarinnan Eugenies krona. Och den här kronan, den har över 1350 diamanter, så den är ju, alltså de här summorna vi talar om är ju otroliga. Den hittades då strax utanför murarna och den uppges att vara skadad, så de har väl bara liksom droppat den, tappat den liksom.
Mm.
Men de andra smyckena, det är de här. Det är 3 smycken nu som hör ihop. Det är drottningarna Marie Amélie och drottning Hortense tiara. Och till det hör då ett halsband. Man kallar det för safirsmyckegarnityret. Och som också då tillhörde Marie Amélie och drottning Hortense. Och så är det örhänge. Och här har man skrivit på den här listan att det är 1 örhänge som är en del av ett par då. Man har bara fått med sig 1 ur det här safirsmyckesgarnityret. Sen stal de också drottning Marie-Louise smaragdhalsband. Otroligt snyggt, vi ska prata mer om det sen. Ett par smaragdörhängen ur samma garnityr. Sen stal de en brosch som man också kallar för relikbroschen. Och kejsarinnan Eugenies tiara. Och sen också en stor bröstbrosch i form av en rosett som tillhörde kejsarinnan Eugenie.
Jag såg faktiskt igen i morse någon mening där man då uppskattade värdet på det som du nu har nämnt som bestulet till ungefär 1 miljard. Men jag känner att det räcker inte. I alla fall inte liksom heller i kulturhistoriskt värde, för de här smyckena har ju en väldigt pampig kunglig historia som ni säkert förstår. Och en del har faktiskt koppling till svenska kungahuset. Diamanthalsbandet med smaragderna som Napoleon Bonaparte gav i bröllopsgåva till sin andra fru, kejsarinna Marie-Louise, när de gifte sig 1810 är, ja, det är ett oerhört magnifikt halsband med 32 smaragder och, lyssna på det här, 1138 diamanter och 874 briljanter.
Ja, ett annat otroligt vackert föremål är drottningarna Marie Amélies och Hortense diadem som vi pratade om innan. Jag skulle nog kalla det för tiara faktiskt, för det är så pass stort och högt och pampigt. Och det består av 24 safirer, varav 5 som är mycket stora och 1083 diamanter. Och det här diademet ingick då ursprungligen i ett garnityr som även omfattade då halsband, ett par örhängen, 2 små och 1 stor brosch, en kam och 2 armband. Men tjuvarna, det de fick med sig då var tiaran, halsbandet och örhängen.
Mm.
Och det ägdes av Hortense de Beauharnais. Hon levde på slutet av 1700-talet, början på 1800-talet. Hon var drottning av Holland. Och det finns 2 teorier kring vem som var ursprunglig ägare. Och antingen var det drottning Hortens mamma, som var då kejsarinnan Josefin. Eller så har det här garnityret i själva verket tillhört drottning Marie Antoinette. Enligt en talesperson då på Louvren. För man vet inte riktigt med säkerhet. Men man tror att det tillverkades på 1800-talet.
Det finns ju någonting som kallas split screen i vår bransch. Så jag tänker så här, nu blir det ju mycket ord. Och man kan ju också med fantasin se det framför sig när vi beskriver de här smyckena. Men kika gärna på bilderna på smyckena. Och kanske liksom lyssna på, framförallt igen när du beskriver smyckena. Eftersom det finns så mycket mer än bara teknikaliteten och materialet, utan det är historien. För vi måste ju också prata om kejsarinnan Jens bröstbrosch. Det är ett oerhört unikt föremål med 2438 diamanter och 196 rosenslipade briljanter. Den har liksom formen som en stor rosett vars band de hänger ner som 2 tofsar med diamanter. Otroligt fint. Och det hänger även 4 rader av dinglande diamanter från själva rosettens bas. Broschen var från början en del av ett skärp som bestod av fler än 4000 ädelstenar som visades på världsutställningen 1855. Kejsarinnan Eugen bar det här skärpet vid minst 2 tillfällen och kejsarinnan valde sedan att bära rosetten som en brosch. Och den såldes sedan till Caroline Astor som på den tiden var överklassens drottning i New York på 1800-talet. Hertigen av Westminster fick den i sin ägo men till slut så köptes den tillbaka till Frankrike och visades sedan då på Louvren.
Och när det gäller den här kejsarinnan Eugenie, hon var ju faktiskt den sista att bära den titeln innan då Frankrike blev republik. Men fransmännen, de ville matcha det brittiska kungahusets smyckesamling. För britterna, de hade ju otroliga kronjuveler. Och man ville inte vara sämre. Så man tillverkade tiara och tiaror, halsband och örhängen och mycket mer när kejsarinnan Eugenie då, när man stod inför den här stora världsutställningen. Och det är så stora penningvärden vi talar om här när det gäller de här smyckena att man, de går inte att ersätta. Och de har ju den här kungliga proveniensen och historien och troligtvis försvinner de ju helt ur historien nu. Man tror att tjuvarna kommer att plocka isär föremålen och sälja juvelerna då sten för sten.
Mm, för då går ju inte att sälja dess helhet, det går ju inte. Så de plockar isär dem i minimala bitar och säljer det. Men man har också spekulerat i, experter som kan väldigt mycket om sånt här, att det kan handla om artnapping. Det vill säga att man stjäl då de här smyckena, juvelerna och de här värdefulla föremålen. Och sen begär man en lösensumma för att lämna tillbaka dem. Man kan till exempel då försöka sälja tillbaka dem till museet eller till franska staten. Men jag tänker, Jenny, nu är ju inte jag en expert på det här, men nu har det ju ändå gått. Idag är det onsdag förmiddag, detta skedde söndag förmiddag. Man pratar om att man hade 2 dygn på sig, det har varit en enorm insats för att försöka hitta de här smyckena, men fortfarande i talande stund i alla fall har de inte hittat de här föremålen.
Nej, jag tror
och inte borta. Någon lösensumma har begärts heller.
Nej. Men Maria, du nämnde ju där den här kopplingen till svenska kungahuset. Det är så här att drottning Marie-Louise smaragdhalsband och örhängen som blev stulna, de tillverkades av franska juvelfirman Nitot i Paris. Och Marie-Étienne Nitot, han var kejsar Napoleons hovjuvelerare, en väldigt aktad man. I det svenska kungahuset så finns flera samtida diadem och halsband som också är tillverkade av Nitot. Och det var ju högsta mode på den tiden, och man tyckte att den här juveleraren var the it, it man. Vi har till exempel drottning Silvias älskade Leuchtenbergska garnityr som består av diadem, halsband, örhängen, brås och hårnålar. Och de är tillverkade ungefär vid samma tid då av Nitot. Och det var en bröllopsgåva till prinsessan Augusta Amalia av Leuchtenberg när hon gifte sig med den franska kejsarinnan Josefins son i Sken. Så det finns liksom, alltså vårt kungahus har ju starka kopplingar till Frankrike, så är det ju.
Mm.
Och speciellt av Jean-Baptiste Bernadotte såklart. Men det vackra kamediademet som vi alla känner igen från de kungliga bröllopen, det är också tillverkat av Nitot, och det har vi sett på kronprinsessan Victoria såklart, men Hagasessorna också och drottning Silvia.
Kan du inte beskriva hur det ser ut, för jag kan inte riktigt se det framför mig.
Ja, men det är otroligt vackert med guld och silver, men framförallt så framträdande är ju de här kameerna, de här lite ovala bilderna som visar olika kärleksfulla, jag tror det är gudar och par och sådär. Jättefint är det. Men det tillverkades då till Frankrikes kejsarinna Josefin som en gåva från maken kejsar Napoleon. Och kejsarinna Josefins sondotter, drottning Josefina, hon var gift med Oscar den första.
Men vadå, så det här som då Victoria har burit och också burits på kungliga bröllop, det är alltså exakt samma som då tillverkades till kejsarinnan Josefin?
Ja, det har gått i arv till Sverige.
Wow.
Via Josefins sondotter och Josefina.
Mm. Men alltså jag tänker på, vi får ju väldigt mycket mejl om att vi ska prata mer om tiarer och vackra smycken och så. Nu har vi ju verkligen gjort det, tyvärr av ett tråkigt skäl. Men när det gäller då det här rånet, en rapport om säkerheten på Louvren som har läckt ut visar att det fanns då allvarliga brister i säkerheten, precis som jag nämnde inledningsvis. Och Frankrikes justitieminister, han uppgav i en radiointervju att ge en bedrövlig bild av Frankrike. Och i flygen där kronjuvelen bevaras, där även Mona Lisa tavlan hänger, så saknar en tredjedel av salarna övervakningskameror.
Men Maria, hur kan det vara så? Det måste vara ett av de mest välkända museerna och de mest dyrbara samlingarna. Hur kan det vara så?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Ofta så är det en fråga man ställer sig efter någonting har hänt. Hur kunde det bli så här? Hur kunde det vara så här? Men det här känns som att det skulle kunna vara en kupp som vi aldrig får reda på vad som hände, och ingen kommer åka fast. Jag vet inte om jag har sett på för mycket filmer. Det finns tydligen en hel genre inom filmvärlden. Jag hörde det på P3 igår, en diskussion. Det var jättekul och roligt, intressant. Att det finns liksom, för det finns en dramaturgi i många av de här filmerna, att man snor någonting från någon som är väldigt elak och ond och väldigt förmögen. Alltså det finns det som gör att det tilltalar liksom filmpubliken. Nu ska vi inte skoja bort eller raljera detta, för det här, det är inte kul det här tycker jag.
Nej, det är borta för alltid från historien. Det är sorgligt.
Nu ska vi bege oss till Storbritannien. Jag tror inte att ni blir så överraskade att vi ska göra det, ni som hänger med de kungliga nyheterna. Men det här har ju också varit en allmän nyhet. Jag har hört det på alla möjliga ställen där man normalt sett inte pratar så mycket om kungligheter. Det handlar om att i fredags kom en nyhet och den slog ner som en bomb i Storbritannien. Prins Andrew, ni vet, bror till kung Charles, alltså säga väldigt nära tronen, avsäger sig alla kungliga titlar. I ett pressmeddelande skriver prinsen, alltså prins Andrew, att han efter samtal med kungen och hans närmaste och utvidgade familj har dragit slutsatsen att de fortsatta anklagelserna mot honom tar fokus ifrån hans majestäts och den kungliga familjens arbete. Och det finns en poäng att ordagrant nu berätta. vad han skrev i det här pressmeddelandet, för det är lite intressant. Jag har beslutat, som jag alltid har gjort, att sätta min plikt gentemot familjen och landet främst. Jag står fast vid mitt beslut för 5 år sedan att dra mig tillbaka från det offentliga livet. Med hans majestäts samtycke känner vi att jag nu måste ta ytterligare ett steg. Jag kommer därför inte längre att använda min titel eller de hedersbetygelser som har tilldelats mig. Som jag tidigare har sagt, förnekar jag bestämt de anklagelser som riktats mot mig.
Ja, men det här är ju ofantligt stort och en väldigt unik situation. När jag läste pressmeddelandet så hakade jag upp mig på formuleringen om att han sätter plikten och familjen först.
Jag måste dricka lite kaffe för att hämta mig från det där.
Det är väl ett hån mot alla britter, tycker jag. För det är väl det sista han har gjort med alla de här skandalerna och klavertrampen.
Ja, jag vet, det finns ju fler dimensioner här, men jag antar att du tänker på vänskapen med miljardären Jeffrey Epstein, som ni vet, han som dömdes då för pedofili och sen så gick bort i fängelset. Högst oklart vad skälet till det var, och den vänskapen har ju varit oerhört kritiserad, och prinsen har ju även blivit påkommen med att ljuga och mörka sin nära koppling till Epstein. Det har man kunnat se vid flera tillfällen. Senast för några veckor sedan, när tidigare hemligstämplade dokument blev offentliga i USA. Och vi ska ta och lyssna på ett kort klipp från BBCs intervju. Den här intervjun blev ju oerhört omtalad när den kom. Det är en intervju med prins Andrew som sändes 2019 i BBCs nyhetsprogram Newsnight och handlade om prinsens då kopplingar till Epstein. BBC-journalisten Emily Maitlis gjorde den här då numera berömda intervju med prins Andrew, där han talade om sin vänskap med Epstein. Och här, lyssna på det här, han får frågan om han ångrar sin relation med Epstein.
Do you regret the whole friendship with Epstein?
I still not. And the reason being is that the people that I met and the opportunities that I was given to learn either by him or because of him were actually very useful.
Hade jag varit prins Andrew så hade jag sagt i den intervjun att ja, jag ångrar den. Men de orden tar han inte i sin mun, nej. Men det här gäller inte bara prins Andrew, utan det gäller även hans exfru Fergie, som vi pratade om i förra veckans podd. Hon fick ju låna en stor summa pengar av Epstein, för hon var ju så skuldsatt. Och både hon och Andrew fördömde ju honom offentligt. Men privat så skickade de ju senare översvallande meddelanden till honom. De försäkrade honom om deras vänskap. Och allt handlar ju i slutändan om att Epstein brutalt utnyttjade unga flickor och tvingade dem ha sex med honom, men också med hans mäktiga vänner. Och prins Andrew, han anklagades ju av Virginia Giuffre, som ju tragiskt tog sitt liv i våras. Hon påstod ju att hon tvingades ha sex med Andrew vid flera tillfällen när hon bara var 17 år. Och så här sa prins Andrew i samma BBC-intervju gällande Virginia Giuffre.
I have no recollection of ever meeting this lady. None whatsoever.
You don't remember meeting her?
No.
She says she met you in 2001. She dined with you. She danced with you. Mm-hmm. You bought her drinks. Mm-hmm. You were in Tramp nightclub in London. Mm-hmm. And she went on to have sex with you in a house in Belgravia, belonging to Ghislaine Maxwell.
Didn't happen.
Do you remember her?
No.
Ja, prins Andrew förnekar då bestämt att han någonsin har träffat Virginia Giuffre, och nu har polisen börjat utreda Andrew efter misstankar om att han ska ha bett då sin livvakt från Metropolitan Police att utreda Virginia bara timmar innan den ökända bilden på Andrew och då den 17-åriga flickan läcktes. Och ni har ju säkert sett den här bilden. Det är en bild av prinsen. Han står då med armen runt Virginia, och man kan se Epsteins väninna Ghislaine Maxwell i bakgrunden. Och hon sägs ju vara den som såg till att det fanns då det här, vad ska man kalla det, flöde av unga flickor hos Epstein.
Mm. Ja, det är fruktansvärt.
Och Andrew, han skickade ett mejl till Ed Perkins, som då var presssekreterare åt hans mamma, den numera avlidna drottning Elizabeth då. I mejlet ska Andrew ha skrivit till Perkins: det verkar som om att hon, alltså Virginia, har ett brottsregister i USA. Jag har lämnat hennes födelsedatum och socialförsäkringsnummer för utredning. Och då den tjänstgörde liksom, den här personskyddsofficeren, alltså den här livvakten. Polisen ska nu ta reda på huruvida Andrew missbrukade sina skatter betalda säkerhetsvakter för att spionera på då henne, skriver Daily Mail. Vi är medvetna om medierapporterna och utreder aktivt anklagelserna, sa en talesperson för polisen till då medierna.
Ja, men det här är så tragiskt. Virginia Giuffre, hon lämnar efter sig man och barn och andra anhöriga som såklart har reagerat oerhört starkt på de här uppgifterna. Och de har bekräftat att hon har inte och hade inte något brottsregister. Och de säger att dessa nya uppgifter, citat, avslöjar vilka metoder de inblandade är beredda att ta till för att misskreditera och förtala överlevare, slutcitat. Familjen begär nu även en utredning om hur Andrew ska ha fått tag på den här privata informationen om Virginia.
Men du, tänk dig om du är... Det här hände då enligt hennes uppgift när hon var 17. Och så står du emot de här otroligt mäktiga männen med så mycket...
Men hela apparaten runt omkring sig,
ja,
med säkerhet
och
rådgivare.
Och pengar och ja. Hela... Ja, okej. Okay. Kritiken mot prins Andrew, men även då kung Charles och kungahuset, är massiv i Storbritannien just nu. Mirrors Kevin McGuire säger att monarkin är rutten och att det är tydligt att kungahuset sätter sina egna intressen i första rummet och gör allt för att skydda detta ruttna system. Det är ord och inga... visor. Kungliga författaren Ingrid Seuvert säger så här: folk är rasande. Han kanske inte längre är hertig, men han lever fortfarande som en prins. Hon menar alltså att det är dags för kungen att sparka ut sin bror från den tjusiga kungliga 30-rumsvillan Royal Lodge. Och det har vi pratat om många gånger. Att han har ombeds att liksom flytta sig, men det vill de inte.
Nej, kungen tycker nog att han och hans exfru Fergie, de kan bo lite mindre än i 30 rum, såklart. Men många andra hovexperter och kriminalreportrar och redaktörer, de ställer sig frågan varför inte hovet reagerade och varför hovet inte gjorde en polisanmälan när de ställdes inför det faktum att prinsen faktiskt försökte få säkerhetspolisen att spionera på Virginia och kanske också starta då en smutskastningskampanj. Och då handlar det ju i grund och botten om att hovet deltar i att mörka det faktum att en prins försöker använda skattefinansierad personal för att påverka sin situation och att då smutskasta en ung kvinna.
Mm. Och i hela den här soppan, det är ju lite så här, Jenny, det finns de här klassiska ingredienserna, det är alltså sex, lögner och svek. Och den här intervjun som vi har lyssnat på några klipp ifrån tidigare här nu i det här avsnittet, när prins Andrew blev intervjuad av BBC, då hör vi om att han försöker försvara sig då mot Virginias anklagelser om våldtäkt. Och redan då, det här var ju 2019, så blev han, alltså man kan aldrig veta vad är sant och inte sant, men det var ju så att man upplevde att han blev påkommen med lögner, men han liksom erkände det inte. Och det här, han sa även att hennes påståenden om att de hade dansat på nattklubb och prinsen svettades mycket, att det var det hon hade berättat, det var falskt, för att han led av en åkomma som gjorde att han inte kunde liksom svettas som en vanlig person.
Ja, det finns tydligen en sån åkomma, men den är oerhört ovanlig och det var ingen som hade hört talas om att prinsen någonsin hade lidit av den tidigare. Det var uppenbart en lögn. Och likadant det här med att han säger att han aldrig träffat henne. Det finns ju bildbevis på det. Men han sa ju även att han klippte kontakten med Epstein i december 2010. Men sen har vi fått veta att han skrev ett mejl till Epstein. Det var året efter, den 28 februari. Och då skrev han att han tyckte att han och Epstein måste ställa sig över det hela. Alltså det här med ryktena och sådär. Och han refererade till Virginias anklagelser då mot dem. Och så vädjade han till Epstein att hålla nära kontakt. Och så lovade han att vi ska leka mer snart. Alltså intervjun med BBC, det ledde ju till att drottning Elisabeth tog beslutet att putta ut prinsen i kylan. Han är inte längre en arbetande kunglighet sedan dess. Och 2022 så blev han ju av med alla sina kungliga beskyddarskap och militära hederstitlar. För det var ju då som Virginia Giuffre stämde honom då i en domstol i New York i ett civilmål som då handlade om de påstådda våldtäkterna. Och nu kommer det sista steget. Prinsen avsäger sig alla kungliga titlar.
Det känns som att vi har liksom avlagt en rapport här nu. Att försöka liksom i korthet summera och sammanfatta väldigt mycket turer och liksom snurror kring prins Andrew. Men alltså, han har ju fortfarande kvar då prinstiteln. Vad innebär det här i praktiken? Vad innebär det i praktiken? Han kommer ju bo kvar då, vad vi vet, i Royal Lodge tillsammans med hans fru.
Ja, för han har ju ett 75-årigt hyreskontrakt på den bostaden.
Ja.
Det har han.
Ja, jag vet. Vad säger du? Vad kommer det bli av det här?
Nej, men om man kollar på titlarna till exempel så är det lite ett spel för galleriet kan jag tycka. Det är inte så att han har blivit av med sin prinstitel. Idag anser man ju att det är en födslorätt, att man är född till prins. Och han är också då son till en regerande drottning. Vad det handlar om är att han inte kommer använda sig av sina titlar. Han kommer inte använda sig av titeln prins, han kommer inte använda sig av titeln hertig av York. Och hertigtiteln, den blir så att säga lagd lite på hyllan, den är vilande. Och prinstiteln, ja, den har han ju kvar. Det är bara det att han kommer inte kalla sig för prins Andrew.
Men nu kommer en liten sån här dum fråga.
Inga frågor dumma.
Hur ska han försörja sig? Jo, då tänker jag så här att han kommer säkert bli förstörd. Men han måste ju också väl ha ärvt en massa pengar av drottning Elisabeth. Och det är en väldigt förmögen familj.
Det visar sig att han inte, enligt de uppgifter som brittiska medier har i alla fall, så ärvde han inte alls särskilt mycket av sin mamma. Den största delen gick till kung Charles. Och det är också för att man vill bevara förmögenheten, okay, och fastigheter och så vidare.
Kopplat till tronen på något
kopplat
sätt.
Kopplat till tronen. Sen har han ju... Han har ju en slags pension ifrån Försvarsmakten. Den är inte särskilt hög. Och då ska man tänka att Royal Lodge är ju ingen billig bostad att ha hand om. Det är en stor park och det är 30 rum. Alltså,
och börjar inte den förfalla lite?
Det är ju det som han har fått klagomål för. Att han har inte haft de här pengarna riktigt att ta hand om huset. Mm. Nu har det ju sedan en tid tillbaka då dykt upp pengar. Vilket gör att... Han anser att han ska inte behöva sparkas ut. För i avtalet står det att han står för kostnader för renoveringar och sånt. Så det ingår i avtalet. Mm. Och det kan han uppenbarligen göra nu.
Just den här titeln, hertig av York, det är ju en väldigt prestigetitel inom kungafamiljen. Och då menar jag att det var ju en titel som drottning Elisabeths då älskade pappa bar innan han blev kung, George den sjätte. Och en annan fråga vi har fått in, för du sa ju då att den här hertigtiteln är lite vilande. Kan någon annan få den här titeln nu? Och då exempelvis Louise Williamson.
Alltså inte nu, det tror jag verkligen inte. Nu är den lite fläckad, den här titeln. Men den är ändå prestigefylld, så jag tror att man väntar ut. Kanske att man delar ut den här titeln den dag som prins Andrew inte är i livet längre. Mm. Men jag tror att man kommer bevara den liggandes där på hyllan ett bra tag.
Ja, okej. Och det här är ju en mycket, mycket speciell situation med medlem då av kungafamiljen som verkligen har trampat i klaveret och som eventuellt har begått brottsliga handlingar. Vi ska ju inte säga, det är som i alla andra liknande sammanhang, han är ju inte dömd för något men han utreds nu av brittisk polis. Har vi någonsin sett något liknande, Jenny?
Nej, men det är ju verkligen en unik situation vi står inför. Det är första gången på över 100 år som en senior medlem av kungafamiljen upphört att använda en hertigtitel. Senast det hände var när drottning Victorias sonson, hertigen av Albany, fråntogs sin titel enligt då Titles Deprivation Act 1917. Och det var för att han stred på tyskarnas sida under första världskriget. Och det här är en situation som kung Charles absolut inte vill vara i. Och det är nog tur att beslutet att ta bort titlarna kommer nu. För även om prins Andrew formulerat meddelandet så att man ska tro att det är hans beslut och att han har tagit det initiativet.
Han skrivit själv.
Ja, men det är ju själva verket kung Charles och även prins William som har tryckt på. Jag har otroligt svårt att tro att prins Andrew vill bli av med sina allra sista privilegier. Han är för stolt för det.
Mm. Jag tänker mycket också på kronprins William. Mm. För att kung Charles då tog det här klivet och tar bort de här titlarna och så vidare. Men jag tror att prins William kommer inte att ha mycket till övers för det här. Han känns på något sätt lite handfast. Och då kanske jag tänker främst för hans relation med Harry, men också i den här senaste intervjun när han var med. Han pratade om att han skulle modernisera och förändra monarkin. Så jag tycker det blir rätt intressant sen, lite beroende på var i tiden vi befinner oss när han potentiellt sett blir kung. Vi har fått en fråga från Thomas angående det här. Andrew har ju då avsagt sina titlar utom prinstiteln. Vad händer med hans döttrar? Kommer de fortfarande ha prinsesstitlar? Och hur blir det med Fergies titlar?
Ja, Fergie, hon blir ju av med sin hertiginnetitel eftersom den titeln följer hennes make, numera ex-make då. Om Andrew avsäger sig den titeln, då innebär det att Sarah Ferguson blir av med den. Så hon blir av med allt det. Hon blir en privatperson, Sarah Ferguson, helt enkelt. För kungliga titlar i Storbritannien följer alltså mannens titlar. Så hon är helt enkelt ute ur den här kungliga sfären. Och sen är frågan, vilka kommer vilja umgås med henne i det offentliga efter detta? Det är ju svårt.
Hur är det med parets döttrar då?
Jo, men de får behålla sina prinsesstitlar och påverkas inte. De är ju barnbarn till drottning Elisabeth. Och det ska ju sägas då att barn ärver ju inte sina föräldrars misstag eller handlingar eller brott eller snedsteg, utan det är klart att det är jättetufft för dem. Men de är kvar med sin plats i tronföljden. Det är även prins Andrew, den är inte borttagen. Beatrice har plats nummer 9 och Eugenie har plats nummer 12.
Nu ska jag ställa dig en fråga som är jättesäkert svår att svara på för dig. För jag menar, du hänger ju inte med döttrarna. Men kan man säga någonting om döttrarnas relation till sin far?
De har ju stöttat honom hela tiden fram tills nu i alla fall. Och det sägs ju också att prinsessan Beatrice var engagerad i att hennes pappa skulle genomföra den här intervjun med BBC 2019. Och så är det nog ändå liksom mellan barn och föräldrar att man är i familj, man stöttar varandra liksom. Jag tror att det är jättetufft för dem. Jag läste i brittiska medier nu att de skulle varit med på något där välgörenhetsgala. Det var ju bara ett par dagar efter att det här nyheten kom då. Men ingen av dem dök upp eller de tackade nej då.
Mm.
Så jag tror att det är ju ett trauma på något sätt också.
För de rör sig ute och i liksom mingel och sus och dus och får säkert fråga om detta. Men en annan fråga vi också har fått under helgen är varför händer det här just nu? Varför avsäger sig han då, prins Andrew, dessa titlar vid just den här tidpunkten?
Det är väl tajmat. Dels så handlar det om att igår tisdag då, den 21 oktober, så släpptes Virginia Giuffreys memoarer. Och de släpps ju efter hennes död. Och det var hennes vilja att det skulle vara så. Boken heter Nobody's Girl, A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice. Och sen är det också så att troligtvis kommer det offentliggöras fler mejl och dokument som rör prins Andrew och Jeffrey Epstein. Och det är ju då i USA de här dokumenten släpps. Och brittiska tidningar, alltså idag och igår, alltså de har varit fulla av Virginias beskrivningar av olika situationer med Epstein och prins Andrew, och det är hemska vittnesmål.
Ja, jag såg reportage på BBC och det var inte bara i Storbritannien, det var i
hela världen. Ja. Alltså hon berättade att hon blev utnyttjad sexuellt av sin pappa när hon var liten, och det ledde till att hon blev ju, alltså hon var ett perfekt offer för Epstein och de här männen runt omkring honom. Och en av många händelser som Virginia skriver om i boken, det handlar om en traumatisk upplevelse där Virginia fick ett missfall. Och det var 4 dagar efter att hon och jag tror det var 8 andra flickor hade haft en sexorgie med prins Andrew på Epsteins karibiska ö, Little St. James. Och hon skriver inte att det barnet på något vis skulle varit prinsens, för att hon berättar att alla de här männen som utnyttjade henne genom de här hemska åren, det var ingen av dem som använde kondom. Och under den här alltså hon visste ju inte att hon var gravid redan då när hon hade den här sexorgien. Men hon är också väldigt tydlig med att hon blev ju Epsteins sexslav. Ibland händer att han satte på henne ett hundhalsband, och det hände ofta att han eller andra män då våldtog henne så gruvligt att hon blev svårt skadad, hon blev förnedrad, de försökte strypa henne och slå henne. Och att hon då ofta tänkte tanken att alltså, nu dör hon. Och första gången då hon tvingades ha sex med Andrew, så sa Epsteins väninna Ghislaine Maxwell att hon precis som Askungen snart skulle få träffa en äkta prins. Att hon skulle göra, alltså Virginia då skulle göra samma sak för prinsen som hon gjorde för Epstein, underförstått, ha sex med honom. De gick på nattklubb, hela sällskapet, och Virginia, ja, men som du nämnde innan, hon sa ju det här då att ja, men prinsen svettade så otroligt mycket på dansgolvet. Och han förnekade då i den här BBC-intervjun. Själva sexakten, den hade varit kortare tid än en halvtimme, och sen efteråt, det är också så bisarrt. Ja, då hade prinsen väldigt artigt tackat henne. Han hade lämnat henne $15,000 som tack också. Och det hon liksom beskriver kring Andrew är att hon uppfattade som att prinsen såg det som sin födslorätt att ha sex med henne. utan skam och utan att det liksom skulle vara några problem överhuvudtaget.
Det är nästan så att jag känner nu så att vi skulle varna till förhand. Känsliga, ja. Lyssnare.
Ja.
Det här är ju hennes bok och det här är ju hennes version. Mm. Prinsen ska även ha fått gissa hur gammal Virginia var och svaret helt korrekt att hon var 17 år. Han ska även ha sagt att hon bara var några år äldre än hans egna döttrar Beatrice och Jean. Och vid den tidpunkten var då prinsessorna 10 och 12 år gamla. Hon berättar även att hon skrev under ett tystnadskontrakt där hon inte fick yppa något om händelserna då gällande prins Andrew under 2022 då drottning Elizabeth firade sitt platinajubileum. Prins Andrew gjorde även upp i godo med Virginia som påstås ha fått då 10 miljoner pund för att slippa rättegången. Alltså det är sån soppa så att man tror inte att det är sant.
Nej, och hade inte prins Andrew avsagt sig sina titlar nu, då hade han nog ändå tvingats till det. Alltså, han kanske tvingats redan nu, blivit utsparkad totalt. Han kan ju inte, en sån här man kan ju inte representera Storbritannien eller kungahuset.
Men vad tror du kommer hända? För att de här senaste sakerna vi berättade kommer ju då från hennes bok. Och som ni säkert nu förstår när ni hör lite vad det innehåller så har det skapat enorma rubriker och uppståndelse och sådär. Hennes berättelse, vad kommer hända med det? Eller liksom, jag vet inte, hur ska det falla? Eller?
Ja, men just nu så är ju prins Andrew och kungahuset mitt i stormens öga. Det är en orkan som blåser. Det handlar också om att säkra upp förtroendesiffror och försöka för kungahusets del komma så oskadda som möjligt ut ur detta. För det påverkar ju såklart hela monarkin där i Storbritannien.
Mm.
Men det kommer lägga sig. Så här är det alltid med enormt stora skandaler att tiden är ju kungligheternas bästa vän. Det kommer sakta återgå till det normala. Men det handlar ju också om ifall medierna och hela världen blir matade med mer dokument från USA eller mer avslöjanden kring Virginia såklart. Men till slut kommer det ju att lugna sig.
Nu så ska vi gå över till det norska kungahuset. Märta Louise, ni vet, prinsessa Märta Louise och schamanen Dark Verrett tackade ja till en intervju hos Carina Bergfeldt i SVT. Paret har ju konsekvent vägrat intervjuer med norska medier men har varit desto flitigare med att prata med utländska tidningar och tv-kanaler. I avsnittet hos Carina Bergfeldt så får då Märta Louise frågan kring kritiken mot henne och hennes användande av prinsesstiteln och då säger hon så här.
You know, there's been so many times where people have want me to relinquish my title and I hear them and I see them and I understand why they say what they say. But at the same time, I've lived through quite a lot of those. It's also important, I think, to listen to what they're actually saying. And I do. And I take it in, but yeah.
Ja, det här är ett kort klipp från det kommande programmet med Carina Bergfeldt på SVT. Och det är ju tydligt här att hon är medveten om kritiken. Men jag uppfattar inte hennes svar som att hon bryr sig särskilt mycket. Hon tvekar ju verkligen här. Hon säger att det har hänt så många gånger att människor vill att jag ska sluta använda titeln. Jag hör dem och jag förstår dem, men samtidigt har jag levt igenom det många gånger. Det är viktigt att lyssna på vad de säger, men ja, och sen säger hon ju inte så mycket mer. Så det här är ju inget riktigt svar, tycker jag.
Nej, alltså när man lyssnar på det här så känner man att hon, man får den uppfattningen i alla fall.
Hon
att
tänker inte
lämna sin titel. Nej, man tänker så. Hon säger att hon fortfarande använder prinsesstiteln men inte då i kommersiella sammanhang. Men att det är ju hennes namn fortfarande. Men om man kokar ner det här till vad det egentligen handlar om. Jag satt hemma på min kammare och funderade en stund. Reflekterade. Och då tänker jag så här, egentligen så handlar det om. Och det här avtalet som hon har då med kungahuset och hennes pappa kung Harald. Det är ju egentligen, vad är definitionen på ett kommersiellt sammanhang tänker jag. Det är egentligen det, har vi samma syn? För du vet, ibland om man kommer överens med människor om saker, om till exempel om jag säger så här, Jenny, vet du, jag var ute med min hund igår, då händer det här och här. Då kanske du tänker på en labrador, men jag tänker på en tax. Hänger du med vad jag menar?
Ja, med tanke på att hon inte har några kungliga uppdrag längre, utan i stort och mycket verkar just i kommersiella sammanhang, så blir det otydligt och jag kan inte tolka det på något annat vis än att hon använder sin prinsesstitel lite som hon tycker.
Mm, hon tolkar då vad definitionen är. Ja. Precis. Men det vi har sett av hennes verksamhet de senaste åren så får man ju upplevelsen, precis som du säger, att det verkar vara lite upp till henne själv. Men om hon, som hon har gjort, använder titeln frekvent exempelvis, nu pratar vi om den här dokumentären om henne och Dark Verrett, Och alla dess enormt många kungliga referenser, bilder, reportage ja, i den här kungliga då, sådan i den här dokumentären. Och så bilder och diskussioner. Och sen deras gemensamma föreläsningsturné som de hade. Hon, jag tror inte hon bryr sig så mycket om den här frågan.
Nej, inte utåt sett i alla fall. Sen kan man ju undra hur samtalen går med kung Harald där hemma på slottet. Men utåt sett kan vi konstatera att hon verkar inte fundera så mycket på det här alls, den här kritiken. Hon säger att hon lyssnar in den, men det är lite grann som där, du vet, där giraffspråket som chefer ska ha med sina anställda.
Oh, vad spännande, vad är det?
Man säger så här, jag hör vad du säger.
Just det, just det.
Men man gör inte så mycket åt problemet.
Nej, precis. Det är viktigt det du säger. Vi ska ta till oss detta.
Mm.
Okej. Men just det här då med vad hon gör i sin liksom, vardag och sådär, så upptäckte jag, du har säkert sett det också, Jenny, och många det flera till, på hennes Instagram att hon och Derek har börjat med relationstips. Så här låter ett litet kortklipp.
Tip 4. Hold space without reacting and just listen.
Tip 5. Take responsibility for your own emotions.
With these 5 tips, you're off to an amazing relationship.
Good luck!
Men det är ju så intressant det här med vad det här paret pysslar med egentligen. De är ju lite all over the place. Vad ska deras kommersiella verksamhet handla om egentligen? Och nu har de adderat då relationsråd. Tittar man i kommentarsfältet så verkar ju tipsen uppskattas. Det var totalt 5 tips då i det här klippet som vi hörde lite av. Men jag tänker så här att ja, men de rör sig i alla hörn och skrevor liksom. Det är alternativterapi, självutveckling, seanser, de säljer medaljonger, de säljer kläder. Märta Louise har företag kopplade till hästar och så vidare. Det finns ingen riktig struktur i det, utan de är och pillar lite överallt.
Mm. Vi kanske ska avsluta till dem, precis som de avslutade till oss i klippet. Lycka till! Vi önskar dem lycka till. Det blir spännande att se vad det blir för någonting. Du, Jenny, nästa vecka så ska vi göra detta som vi ändå utlovat ganska länge. Ett totalt frågeavsnitt. Jag har en hel bunt med frågor och jag vet att du säkert har det. Du har ett Instagram-konto kungligt med Jenny. Du får ju väldigt mycket frågor där också. Ska vi samla ihop det? Så nästa vecka kör vi bara rakt av fråga och ta svar från dig, tänker jag.
Det gör vi.
Det kommer bli massivt.
Det blir massivt. Ja. Tack snälla för att ni har lyssnat.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.